På andra sidan om vignetten får du höra mig tala om AI med två mycket intressanta gäster. Så välkommen till ett alldeles nytt avsnitt av Apologia-podden. Ja, välkomna tillbaka till Apologia-podden. Alla pratar om AI just nu och det tänkte vi också göra här i Apologia-podden. Och jag är så glad att ha med mig två gäster som kan det här området bättre än jag själv och har tänkt en del och skrivit om frågan om AI. Så Stefan Lindholm, vem är du?
Jag är lärare i systematisk teologi och religionsfilosofi på Janne Lunds teologiska högskola i Uppsala.
Utmärkt. Jättevälkommen till Apologia-podden, Stefan. Och vi har även en till gäst med oss, Emanuel Almroth. Vill du säga vem du är?
Ja, jag studerar just nu master i religionsfilosofi, så jag skriver nu en uppsats om det.
Jättefint, tack. Och välkommen till dig också, Emanuel. Jättekul att ni båda är här. AI har ju verkligen varit extremt mycket i luften sen lite drygt ett år tillbaka, och det var väl kanske inte minst ChatGPT, liksom revolutionen så att säga, när det slog igenom och folk började använda det i mycket större utsträckning som vanliga privatpersoner började leka med det här, som det blev något många tänker på mycket mer, men man ser det i media och allt sånt där. Om vi skulle börja med den mest grundläggande frågan, vad är egentligen, eller vad menar vi egentligen med AI? Vilka verktyg får liksom kallas AI, eller om de nu förtjänar det eller inte? Vad är det som är nytt här egentligen i tekniken? Stefan, om du börjar.
Ja, alltså en sax är ju inte ett artificiellt intelligent väsen. Däremot skulle man kunna säga, om man börjar nerifrån, en robotgräsklippare skulle kunna kallas för artificiellt intelligent. Därför att den kan utföra en viss syssla inom en viss domän. Inte koka kaffe, men är bättre på att klippa gräs. En GPS, sån här, vad heter det? GPS-funktion i din dator, eller inte din dator, snarare den här, vad heter den, smarttelefonen, skulle kunna kallas för, eller det är en AI, eftersom den kan ta dig från A till B ganska enkelt och översätta och alla möjliga grejer. Så det är olika AI-system där i. Så det är en grad av autonomi eller självständighet för att utföra en viss uppgift inom ett visst område. Men det kräver inte en viss teknik, så det skulle kunna vara mekanistiskt. Det kan vara utav andra slag, så att det är så man brukar prata om det.
Just det. Och med flera av dem, både robotgräsklippare och GPS-navigering i telefonen, har ju funnits med ganska länge. Är det något specifikt nytt som har uppkommit med sådana här verktyg som vi hör så mycket om nu, med ChatGPT och DALL-E som gör bilder och sådana saker?
Precis, jo, men det är ju som man brukar skilja inom AI-forskningen på två sätt att tänka, eller två underliggande tekniker, och det ena är logikbaserad AI. Det är liksom att en datavetare sitter och knapprar in vad som ska komma ut i andra änden utav ett visst program, och då vet du i princip de möjliga utfallen. Du kan räkna ut ifrån systemet, så det är logikbaserat. Och det är ganska begränsat då, det blir inte så flexibelt och det blir helt och hållet beroende av människans kontroll. Så det är mera ettor och nollor, bara i meningen att det är sant, falskt, och du bestämmer som programmerare vad som ska kunna komma ut. Medan modern AI, nätverksbaserad AI, det har många olika namn, mer statistisk approach till den underliggande tekniken. Då. Så att då finns det olika strukturer, men om man tänker sig algoritmer som kan göra beräkningar över olika förekomster av kattansikten till exempel på internet eller vid flygplatskontrollen, så kan den mäta olika punkter på en långt större mängd, och med vad ska man säga, utkomsten blir inte bara vad du har pytsat in som datavetare, utan där pratar man istället om att träna algoritmer då. Så det betyder att man skapar ett system som man sen tränar ungefär då i paritet med eller likt en mänsklig hjärna då. Ju fler punkter eller ju fler noder och uppkopplingar i det här systemet, desto högre komplexitet och desto fler saker kan den beräkna eller göra eller utföra. Så det är väl de två sätten att tänka på AI som är dominerande.
Och det sistnämnda som du beskriver här är mer i linje med det man också kallar maskininlärning?
Ja, maskininlärning.
Är det ungefär samma
precis,
sak?
Nej, det är inte exakt samma sak. Man kan ha, vad heter det på svenska, oinlärt eller inlärt så att säga AI-system. Då. Så att en del så bestämmer du vad du ska lära in och så får du träna programmet. Andra program tränar sig själva. Men det här har ju utvecklats inte minst nu de senaste åren när man pratar om generativ AI där det är självförbättrande då på ett ganska radikalt och imponerande sätt som man har sett. Det är en väldigt snabb utveckling.
Ja, men precis. Och det är ju investeras kopiösa summor nu i att försöka ligga i framkant i den här utvecklingen. Emanuel, hur de här nya generativa verktygen, antingen för text eller bild, då, är det något som du har använt eller hur har du sett i din... Du är också student och man har läst en del om hur det här liksom börjar kanske tänja lite i gränserna kring skapandet av akademiska texter. Berätta om hur du har reagerat på eller sett det här komma in i
professorerna. Professorerna pratar redan om att de tror att det kommer bli ett problem. Jag är kanske inte lika optimistiskt inställd. Jag använde ChatGPT i början när det blev populärt för typ ett år sedan. Men jag tyckte att det kändes som att det följde ganska tydligt ramar. Jag skrev, i början var det mer öppen, för jag skrev typ så här grejer om, säg hur Trump skulle tycka om AI eller Jesus och sånt. Men senare går det inte längre, för då kommer det upp att vi kan inte avgöra vad den här personen tycker. Men jag har också jobbat på ett företag som heter Appen på distans. Och Appen är ett företag som alltså anställer nog miljontals olika människor som sitter och jobbar hemma med att kategorisera olika bilder och texter och liknande. Så det gjorde jag i typ 2-3 år och det är en förberedelse för det är det som används utifrån AI. Och det är väldigt specifika regler och det blir mer och mer specifika regler för varje projekt man gör. För att det är så svårt, för att jag tror inte att en dator eller en AI i verklig mening kan förstå någonting eller ens uppfatta någonting, för att den har inga sinnen. Och därför måste massa människor jobba med att kategorisera bilder och liknande för att den ska kunna göra någonting av det.
Det har ju känts lite paradoxalt när man har hört om det senaste året här, hur vi ena sidan hyllar liksom vilka fantastiska tekniska framsteg och den här maskinen ska kunna göra så mycket, och så ser man en baksida hur det sitter människor i vissa fall ute i slum, i kåkstäder, som bara precis, de har en enkelt skjul, men de kan ha en uppkopplad dator, och det är egentligen de som sitter och tränar.
Man måste ha kandidatexamen, så att det är... De flesta som jobbar med detta bor i Afrika eller Sydostasien, och är det sådana som jag som jobbar i väst, så är det oftast sådana som inte har lätt att få jobb på andra sätt. Nu var jag ganska snabb, så att jag kunde ändå tjäna ganska dåligt ändå, men ändå lite. Jag kunde göra rätt snabbt ändå. Men det är de flesta som jobbar med det fuskar också. Det finns flera artiklar om detta.
Så de tränar AI fel i värsta fall?
Ja, eller de lurar systemet så att de har flera konton eller har flera flikar uppe.
Just det, okej.
Man får inte jobba för snabbt, för då blir man icke-godkänd.
Precis. Vi ska komma tillbaka till frågan om så att säga AI, i vilken grad kan vi egentligen tänka, eller ska vi säga att en AI tänker, tar in och så vidare. Men om vi bara återkommer till liksom hur begreppen används än så länge, så just nu känns det som att man får väldigt mycket klick om man stoppar in ordet AI i något som egentligen hade kunnat vara en artikel om något annat och så. I själva hypen kring det här med AI, uppståndelsen kring det, visst får man ändå säga att det finns någon slags dröm här kring genombrott, inte bara i form av de vi redan har sett, utan verkligen att verkligen kunna skapa nästan som en slags ny individ, en maskin som verkligen nästan är som en människa i sitt sätt att processa och ta in och nästan relatera, i brist på bättre ord. Vi kommer ifrågasätta det här kanske så småningom, men just den drömmen i sig, science fiction aspekten av det hela, hur pass liksom viktig är den i bland techbolagen och sånt?
Jag tror att den är ganska viktig, eftersom det är en form av så här Pygmalion komplex som mänskligheten alltid haft. Tidigt så tänkte man om golems och sådana, att man kunde skapa någonting levande ur någonting dött, att det finns i den mänskliga naturen nästan, att vilja hitta ett sätt att skapa liv ur någonting dött. Och det har ju skrivits många berättelser om sådant. Pygmalion var en kung som gjorde en staty av sin drömkvinna, och Afrodite gjorde så att den kvinnan började leva. Och jag tycker att det är samma form av komplex kring datorer och liknande, att människor önskar så gärna att på något sätt finns det någon form av, ja, men nästan så självskadebeteende, att man så gärna vill att någonting ska överträffa människan också.
Intressant. Om vi ska prata lite grann om det här med risker och möjligheter i samhället. Det forskas jättemycket på det här nu, investeras enorma mängder. Vad finns det, om vi börjar med den positiva sidan, Stefan, vad ser du som faktiska möjligheter, och kanske skilt från det också lite grann, vilka förhoppningar finns det om vad AI skulle kunna göra där du kanske är inte fullt lika optimistisk?
Ja, men redan finns ju AI med oss så pass mycket. Det faktum att vi kan spela in den här podden på det här viset bygger ju helt och hållet på de verktyg som vi pratar om. Och det kommer ju bara fortsätta att göra, liksom bli allmänt utspritt, så att inte bara i slummen i vilket land vi nu pratar om, så kommer det här bli tillgängligt och billigare och mer så. Så det är ju otroliga möjligheter på det sättet. Och ja, men ett exempel jag ofta går tillbaka till, det är ju trafiksektorn, där vi redan har självkörande bilar, och vi kommer att få mer autonoma då igen, självkörande bilar. Men det ser jag personligen som lite av en positiv sak, även om jag gillar bilar. Jag gillar att köra, och jag gillar fart, inte i rätt sammanhang. Men å andra sidan då måste man väga det mot att det faktiskt dör ungefär 1 miljon människor per år i trafikrelaterade, och säkert många fler än vad statistiken säger, i trafikrelaterade olyckor, och många, många fler som blir skadade på olika sätt. Och jag menar, detta är bara på grund av att vi ska kunna ta oss från A till B på det här bekväma sättet. Så finns det sätt att dra ner det med hjälp av till exempel självkörande bilar då, på en högre nivå självkörande vad som finns idag på ett trafiksäkert sätt, så välkomnar jag det, trots att då måste jag ställa mitt behov eller min önskan att få köra bil själv mot det. Och den typen av val tror jag vi kommer få se på flera och fler områden. Medicin är ett annat, liksom, eller medicinska vetenskaper och så. Och där kan det bli lite mer etiskt knivigt då, givetvis. Men det här tycker jag är ett ganska publikt och vanligt exempel. Alla vill köra bil i västvärlden och i hela världen i princip också.
Det har ju pratats mycket, du nämnde hälsa eller vårdaspekten av det här, granska röntgenbilder, hitta tumörer och sådana här saker har ofta lyfts fram. Emanuel, vad tänker du är de potentiellt de bästa möjligheterna som den här tekniken öppnar upp för?
Det är också det här med säkerhet, att kunna känna igen ansikten, men det kan också vara en stor risk för framtiden, att det kan bli
det tveeggat svärd,
just den aspekten. Men sen är det ju, jag tycker jag är duktig på att skapa mallar och liknande, så att skapa mallar för inbjudningskort och sånt där, det är väl det som jag tänker att AI kommer att bli bättre och bättre på, att skapa specifika mallar. Men jag tror inte till exempel med skönlitterärt skrivande eller sådant.
Nej, precis. Men låt oss säga att det går, att utvecklingen går bra i en bemärkelse. Det vill säga, vi ser ytterligare fler stora framsteg, och inte minst tillämpningar av framstegen som görs. Vilka är baksidorna som kommer med det? Vilka ser ni som de största eller värsta farhågorna? Inte med att tekniken misslyckas, men med faktiskt att den lyckas.
Det kan bli en mental krycka för människor, att man förlitar sig för mycket på AI-verktygen utan att själv utveckla sitt sitt eget tänkande. Och vi kan också se på den yngsta generationen som är barn och har levt med en padda i handen och liknande, att de utvecklar, deras språkutveckling och även deras motoriska utveckling är mycket sämre. Det var ju nyligen en artikel där det stod om att femteklassare inte kunde använda saxar bra, utan de använde det som förskole, på förskolenivå förut. Och det finns, så det finns, men det här är ju med sociala medier och så vidare och med touchscreen som gör att barn inte utvecklas på samma sätt, för de är inte ute och leker. För lekandet ute med andra barn är väldigt viktigt för den, alltså emotionella och även den kognitiva utvecklingen för barnen. Så där tror jag att AI kommer ju bara göra sociala medier alltså ännu mer beroendeframkallande än tidigare.
Ja, men det är väl egentligen, om man zoomar ut från det exemplet, så varje teknikutveckling som har kommit in i mänsklighetens historia, så har ju, man ju både förlorat och vunnit någonting. Man har förlorat någon förmåga. Vi är inte så bra på att brodera idag. Idag är det en hobby. Förr var det en nödtorft. För att nu köper vi helfabricerade broderade dukar utav maskiner och så vidare. Och det, man liksom, hästar, alla kunde rida förr, nu är det en hobby. Så att säga. Ofta blir det så att det som tidigare var någon slags konstform eller teknik som man skulle kunna, ett skrå, det har blivit en hobby numera. Tälja, ja, vi kan mångfaldiga listan. Skillnaden här då med AI, alltså man kan ju sörja att man förlorar någonting, men man vinner ofta bekvämligheter. Det är väl det man kan, det är väl det som motiverar människan att uppfinna tekniska prylar, att slippa gå med på sin åkerlapp och istället använda en traktor. Det gör att fler kan få mat och så vidare. Men å andra sidan så blir det utsläpp och man utarmar jorden och så vidare. Så med varje sån, det är på något sätt någon slags inbyggd princip nästan, verkar det som, att så fort vi kommer med någon slags teknologisk landvinning så kommer det också nya problem som vi inte har tänkt på tidigare. Utsläpp med bilar är ju, liksom förbränningsmotorn är ju ett sånt exempel. Men en skillnad med AI där då, det är ju att tidigare verktyg har varit så tydligt instrumentella och i vår hand så att säga, bokstavligt och bildligt talat. Medan AI är autonomt, och ju mer autonomt det blir, desto mer kraftfullt blir det. Och det kan man tänka på olika nivåer. Vem får tag på det här vi spelar in nu? Vem ska göra liksom någonting med den datan? Vems händer hamnar det i? Va? Så det är ju frågor som handlar om transparens och ägandeskap på en nivå som vi inte kunnat liksom föreställa oss tidigare. Och där ser jag stora risker. Inte minst när vi går mot en mer politiskt polariserad värld, där det finns en ny kapprustning, ett nytt kallt krig mellan inte bara öst och väst utan åt alla möjliga håll. Och det finns privata aktörer, det är inte bara stater mot stater. Så att ska man ta upp det på den nivån så finns det stora risker. Och vill man också blanda in säkerhetspolitik eller försvarsindustri som helt plötsligt har blivit en fråga i Sverige som bara några dagar, så blir ju frågan ännu mer akut, därför att inom försvarsindustrin är ju AI avgörande, även på liksom marknivå och sen uppåt. Så där är riskerna, de har mångfaldigats. Bara för att avsluta, för att liksom ringa in det här med AI, eftersom den är tillgänglig också för många numera, så brukar man säga att det krävs i princip bara en byfån eller idiot per miljon eller miljard för att starta, för att orsaka större skada än vad man kunde göra förr med enklare medel. Va? Så att riskerna mångfaldigas med möjligheterna.
Just det, så ju bättre verktyg man har, ju mer ett verktyg kan göra, desto mer kan det användas också till något ont och destruktivt. Jag tänker, många exempel har ju varit kring AI faror som, eller risker kanske vi ska säga, som drabbar individer eller yrkeskategorier, alltså helt enkelt. Emanuel nämnde designer av mallar och sådär, och man kan se hur grafisk design eller översättning, andra typer av vissa liksom, yrkesgrupper skulle kunna utkonkurreras av AI, men om man lyfter det till nivån liksom mänsklighet och existentiella hot och sådär, jag skulle vilja höra egentligen kanske först och främst den, nu har vi haft den, liksom, den militära sidan uppe lite grann. Hur ser ni på AI och vad det skulle kunna leda till för, vad ska vi säga, attityd till och rent livsvillkor vad gäller sanning, förmågan att kunna skilja på äkta och fake när vi möter information, pratar ljudinspelningar, video, klipp numera också, som är så pass bra att för ett, åtminstone ett otränat öga så kan det slinka igenom, och potentialen för liksom desinformation inför val och såna här saker. På liksom ett existentiellt plan för mänskligheten, kommer AI riskera att att rubba hela vår distinktion mellan vad som är sant och vad som är falskt, tror ni?
Ja, det tror jag. Det är också att vi lever redan i ett post-truth-samhälle där folk redan misstror det som visas på internet och liknande. Och det kan man ju se med Ukraina och Hamas och Israel-konflikten också, att många säger det där är AI, det där är AI. Det är inte på riktigt. Och när... Så det kommer...
Så själva risken att det skulle kunna vara AI blir ett sätt att liksom nästan hålla sig borta eller ursäkta sig från att inte ens ta reda på informationen?
Man kan neka allting. Folk kan bli väldigt skeptiska mot allt som visas på nyheter och sånt. För tron på dem, alltså, de vanliga medierna har ju redan minskat rejält och det kommer bara göra det ännu mer.
Stefan, vad tänker du om den här frågan just om sanning, äkta, fake och så vidare och AI, möjligheter och risker där?
Ja, nej, men det är helt riktigt, vi är redan där egentligen, det är inte vi håller på att vänja oss vid en ny tillstånd och närma oss verkligheten. Tidigare tänkte vi att vi kunde lita på det vi läste och så, vi skulle vara källkritiska och så vidare, men nu krävs en AI för att känna igen en AI, och då blir det en ny kapprustning som i princip är omöjlig att vinna, och då är slaget redan förlorat innan man börjat, va? Så att inom utbildningsvärlden det är det liksom snackisen som, eller elefanten i rummet som ingen vill prata om, hur ska någon kunna skriva en text nu utan att man ska behöva vara misstänksam, va? Så att det orsakat många kreativa tankar kring examination och sånt här nu, så att jag har
testat. Ja, exakt. Det kan ju salstentan kanske kommer göra en storartad comeback här, men akademiska tidskrifter, och vi behöver kunna läsa texter.
Precis,
också.
Ja, och den gamla konsten att skriva med en kulspetspenna, det övar jag mina studenter i just nu, så de får skriva salsessäer på 2-3 timmar numera.
Fantastiskt. Så gamla tekniker går från hobby till livsavgörande igen nästan. Ja, Emanuel.
Ett annat perspektiv jag också tänker med, alltså det äkta och fake, är också alltså konsten, och då pratar jag om all form av konst, musik och litteratur, att det kommer också bli, konsten kommer bli mer och mer artificiell och maskinell, och att det är vissa enstaka individer i världen som styr all konst genom AI. Och det kan man också se i tv-spelsindustrin, att många grafiker sparkas redan för att de som äger tv-spelsbolagen tror att AI kommer kunna effektivisera och alltså dra in mer pengar. Så att egentligen varför AI kommer väljas i många branscher och sånt kommer vara på grund av att det drar in mer. Ja, det kommer vara effektivare sätt att tjäna mer pengar. Inte nödvändigtvis att det är ett bättre verktyg än människor. Det är bara billigare.
Precis. Så det kan, man kan tänka sig en situation där det fortfarande finns ett slags mervärde i det som är gjort av en människa. Man vill helst av allt ha något som en människa har gjort, men har man råd jämfört med liksom flodvågorna av AI-producerat material som kommer finnas tillgängligt. Jag tänkte att vi skulle ta diskussionen ett steg längre och prata just om AI som tänkande och på något sätt förhållandet mellan AI och mänskligt medvetande. Jag vet att du, Stefan, är skeptisk till ordet I.
Det är riktigt.
I förkortningen AI, ja. Intelligens. Du tycker att vi skulle ha något annat sätt att benämna det. Vill du berätta varför?
Ja, det är ett nyord som inte har använts längre än 1956, så vitt jag vet, var första gången det användes i en mycket, vad ska man säga, tillfällig och opportunistisk och konstig forskningsansökan till Dartmouth College i Amerika, där man använde ordet liksom 10 unga män skulle skicka in en ansökan om det som man kallade helt plötsligt för artificiell intelligens, och tänkte att man under 2 månader skulle lösa kognitions- och moraliska andra problem och kunna återskapa det då. De uttryckte en tidsanda där på 50-talet, där man, den här idén om att skapa tänkande maskiner. Så då fick det namnet. Men jag menar att det här, det språket som vilseleder oss delvis, det är ett perspektiv. Vi pratade tidigare om att vi, ja, i princip att en form av antropomorfism är. Vi tillskriver mänskliga egenskaper till saker som egentligen inte bör beskrivas på det sättet. Och det är någonting vi bara har vant oss vid i vår kultur. Jag brukar ofta föra upp Alan Turings citat från en artikel från 1950 i en filosofisk tidskrift som heter Mind, där han skriver i slutet att han skulle inte, ungefär så här, att han skulle inte bli förvånad om man om 50 år, alltså ungefär nu, kommer liksom gemene man på gatan kommer att kunna tänka sig att det finns tänkande maskiner, och ingen kommer att säga emot honom eller henne. Så han liksom profiterar om att det här kommer att bli allmänmänsklig, allmänkulturell uppfattning om maskinen. Men grejen är den att 1940 så där ungefär, då tanken på tänkande maskiner, då var det för gemene man i kultur, tänker jag, en slags metafor. Vi visste att det är en maskin. Men sen med tiden så har det blivit en metafysik, en beskrivning av verkligheten. Att tänkande maskiner faktiskt finns, där språket på ett sätt har bedragit oss. Och science fiction och annat liksom har bidragit till detta. Jag gillar science fiction, så missförstå mig rätt här. Jag gillar tanken, det är en fantastisk värld att utforska. Men vad är det man utforskar? Ja, man utforskar vad det är människa, tänker jag. Men det blir ju också, hela tanken om AI, det blir ju ett utsuddande av gränser mellan metafor och metafysik, eller mellan bild och verklighet, om du så vill. Det som tidigare var en representation av verkligheten, det blir en representation av representationen egentligen. Och, ja, nu blir jag lite för filosofisk här kanske, men hela tanken om AI är egentligen en bild av vad det är att vara människa då. Men då befinner vi oss ett steg längre ifrån verkligheten, nämligen människan. Och om vi gör det, då har vi också suddat ut gränsen mellan vad det är att vara ett tänkande ting och en människa. Det kanske inte var så klart uttryckt, men själva tanken är att jag tror att vi är på väg mot att sudda ut skillnaden mellan vad det är att vara maskin och vad det är att vara människa, på grund av hur vi har lärt oss att prata om det här.
Ja, det är ett språkligt krig, kan man ju säga. Som filosofi är ju där man använder språkdefinitioner som vapen. Och det är ju att jag tror att varför vi tänker nu att AI, eller att hela verkligheten är algoritmer, beror på någon, alltså det är en form av positivism, att där all information som vi får är baserat. Den enda information som är viktig är den som är baserad på fakta, och positivismen vill också, den språkliga positivismen vill också ha bestämda definitioner för allting. Så det har varit en uppluckring av ord som kreativitet och tänkande och sinnesupplevelse, för vi kan, om vi inte kan definiera och bevisa vad det är med ren fakta, så ifrågasätter vi vad det är. Så därför brukar många säga, men hur vet du att AI inte är kreativ, inte tänker och inte förstår någonting? Hur vet vi att vi själva inte förstår någonting eller tänker eller är kreativa? Vad är? För att det finns en positivistisk syn på definitioner överlag, som har alltså gått ner till gräsrötterna.
Ett annat sätt att bara fylla i där, ett annat sätt att prata om det här, det är att hur skiljer vi på en människa och en maskin? Och då pratar man om AI-zombies. Alltså ljuset är på men ingen är hemma, men den beter sig precis som du och jag. Och en AI-zombie ser inte ut som i zombiefilmen, utan AI-zombie då beter sig allt mer likt dig och mig. Men vi har den här tveksamheten om vi ska tillskriva den här varelsen mänskliga egenskaper. Är det en zombie eller är det en verklig mänsklig varelse? Så det är ett nytt problem som skapas här med detta.
Precis. Jag tänker om man ska försöka liksom knyta ihop det här med tanke på en kristen människosyn, och också vi har inom filosofin, och det påverkar såklart då inom, samtalet inom teologin också, men det finns ju en lång historia av att försöka förstå inom filosofin och medvetande filosofin, vad är ett medvetande för någonting? Är det en särskild sorts substans som är en position, men så kan man också se på något sätt hur ja, men när i takt med nya tekniska landvinningar eller nya vetenskapliga upptäckter så försöker vi liksom, så jämför människan medvetandet med någonting man precis har upptäckt, och man jämför det med djuren eller man jämför det med maskinerna. Turingmaskinen kommer, då tänker man sig man går från liksom väldigt råa på något sätt betingningssättet och tänka om mänsklig psykologi till lite mer så här KBT. Man ger input, man får en output, men mjukvaran som finns däremellan, det är den vi måste jobba med för att förbättra människors psykologiska hälsa och sådär. Och så kommer AI in i bilden, och ju svårare den här gränsdragningen blir då mellan maskin och människa, finns det en risk att vi helt bara börjar se på människor som dålig AI? Och att vi nästan vi tappar tanken om människovärdet som någonting unikt, och, tror ni?
Definitivt, ja. Det händer redan. Absolut.
Säg det. Det händer redan. Ja. På vilka sätt gör det?
Ja, alltså, det börjar ofta med imaginationen eller föreställningen. Det är ju det vi ser i science fiction som en undertext ofta, eller ibland som skrivet på näsan. Där på oskyldiga sätt R2-D2, eller på mindre oskyldiga sätt i de mer skräck blandade scenarierna, men det är ofta första steget mot en förändrad världsbild. Återigen, jag tycker väldigt mycket om science fiction, så att det är tvegat.
Men det är också robotarna i science fiction är oftast, för de klassiska science fiction-böckerna, då för det mesta är robotarna ganska mycket robotar. De är inte kopior av människor, utan de fungerar på sitt eget sätt, som i Asimov när han utvecklar sina regler för robotarna. Och hans första bok är ju väldigt intressant, tycker jag. För där verkar det som att robotarna bryter mot Asimovs fyra regler. Eller hur många regler var det? Det var
tre.
Ja, i alla fall hans regler. Men de gör inte det, utan det finns någon anledning till varför det verkar som det. Så det tycker jag är en intressant bok. Men det är också att bara för att någonting kan beskrivas som algoritmer, så betyder inte det att det är algoritmer. För vissa säger att om du är hungrig, så du är hungrig och därför tar du mat och äter. Det är en algoritm. Men det är en reducering av vad verkligheten är.
Ja, precis. Jag skulle nästan vilja ta ett steg tillbaka där. För frågan är inte om maskiner kan tänka bara, utan det är liksom, vad har vi för grundläggande uppfattningar om hur verkligheten är funtad? Och jag har allt mer kommit att tänka på AI utifrån, är naturalism sann eller falsk? Att det är den första frågan man måste ställa sig. Och så är det ju egentligen i många andra frågor också, när man tänker utifrån ett kristet perspektiv på verkligheten. Är naturalismen sann eller falsk? Eller finns det något uns utav sanningen, någon version utav naturalismen? Och naturalismen, eller dess liksom kusiner, fysikalism och materialism då, innebär ju i princip att det som finns, det är det som är mätbart och vetenskapligt testbart. Och om man tänker vidare då på AI, det som också är vetenskapligt kontrollerbart, inte bara undersökningsbart, utan här kommer ju den teknologiska aspekten in också. Så naturalismen, om den är sann, ja, då är absolut fullt möjligt att tänka att maskiner kan komma att tänka eller redan tänker. Inga principiella problem alls. Men om naturalismen är tveksam, ja, då borde vi också vara tveksamma kring om maskiner kan tänka. Om vi inte kan avgöra, det är ytterligare ett scenario, om vi inte kan avgöra, om vi inte vet om naturalismen är sann eller falsk, ja, då kan vi heller inte avgöra. Då är det inte en sannolikhetsfråga, utan då måste vi lämna den öppen om maskiner kan tänka eller inte. Eller ännu mer då, om vi kan vara övertygade oss om att naturalismen är faktiskt inte sann, ja, men då bör vi inte tänka att maskiner kan tänka. Jag tänker att den första frågan, det löser inte alla problem, men det säger någonting om vad vi kan tillåta för ingångsvärden i en diskussion då. Och det här är en poäng som jag tror många, speciellt kristna, av någon lustig anledning inte gör kopplingen till AI väldigt explicit. Mm. Några få har sett göra det, men det skulle vara galet att inte göra det till exempel i en fråga som om uppståndelsen har hänt eller inte för en apologet. Men jag tycker det är lika galet att inte göra det när man pratar om maskiner kan tänka eller inte. Det är bara att kristna apologeter inte har lärt sig göra det steget ändå. Så.
Intressant, Stefan. Men menar du att den frågan avgörs på också på området mänskligt medvetande? Det vill säga att vi kan titta på det mänskliga medvetandet i sig och när vi studerar det så ger det i sig skäl till att förkasta naturalism eller avfärda naturalism som falsk eller delvis falsk eller otillräcklig eller vilket
ja, alltså absolut.
Och sen studsar det tillbaka på AI.
Ja, så att säga. Absolut. För frågan om naturalismen är sann, då kan det ju finnas materiella medvetanden. Är naturalismen inte sann, ja då de öppnar helt andra möjligheter. Det kan finnas materiella medvetanden, det kan finnas immateriella medvetanden eller någonting däremellan. Då öppnas ju fältet, va? Men då är det inte alls uppenbart att maskiner kommer att kunna tänka. Jag tänker att det är den första fråga som man måste lösa här, eller åtminstone ta tag i. Och det är väldigt få böcker som jag har sett göra det. Jag vet några stycken sådär, men jag tror det här hänger ihop med att AI ofta har bedrivits i ganska naturalistiska och även scientistiska cirklar. De jag har pratat med och läst, de som jag har mest liksom är mest överens med, det är teknologerna och datalogerna. De som sitter och knapprar och mixtrar med grejerna. Medan filosoferna gärna svävar iväg. En tekniker vet att en spade är en spade, medan filosofen gärna tänker vidare. Va? Och det har varit ganska intressant. Så pratar de med en tekniker så håller de med om I-et, att I-et inte är intelligent i AI. I-et borde inte, det vi skulle kunna kalla det för något annat. Medan filosofen tänker gärna, ja men absolut, det är intelligent precis som du är intelligent, vad är skillnaden så? Men det finns inget principiellt skäl att filosofen har mer rätt, som jag kan se i alla fall. Så vill man inte svara på frågor som rör naturalism först.
Nej, men om vi utgår från att naturalismen är sann, det är också så här, alltså pythagoreerna, de tänkte att hela världen bestod av siffror som var enkla att förstå, men då... Och de gillar inte upptäckten av irrationella tal, för att det finns tal som är eviga, som är omätbara. Så redan där matematiskt så går det inte mäta allting. Och om allting, jag tänker så här, om allting är siffror, så är det kanske troligt att medvetande består av eviga siffror. Och en dator kan inte ha eviga siffror, för det är evigt utrymme. Utan medvetandet... Kan, det finns ju vissa ateister som tänker att medvetande existerar enbart i biologin och inte går att återskapa i datorn. Och sen finns det naturvetare som Penrose som nästan, han pratar om en form av kvantsjäl, att det finns något i kvantmekaniken som skapar själen och därför inte går att fånga in i det mätbara heller. Och med tänkande så beror det ju på hur vi definierar tänkande. Är tänkande att räkna, alltså kalkylera? Då kan ju datorn tänka, då kunde ju miniräknare tänka. Men om tänkandet består av andra aspekter, så det är det som är nog viktigt för oss kristna att definiera, vad menar vi med tänkande och vad menar vi med... För även kreativitet ser jag som en viktig aspekt av det mänskliga som skiljer oss från vad en dator någonsin kan vara.
Ja, men precis. Det jag kommer att tänka på filosofen Charles Taylor som pratar om det han på engelska kallar för social imaginary, alltså på något sätt bild, det är inte teorin utan det är på något sätt bilden som svävar i bakgrunden av alla teoribildningar, och att det finns en risk att vi kristna helt enkelt, vi liksom anammar i bakgrunden en viss typ av det här språkbruket vi har pratat om som beskriver någonting som tänkande eller som intelligent, och så sen så skapar man teorierna eller sitt förhållningssätt till de här begreppen, idéerna eller i det här fallet liksom tekniska verktygen mot bakgrund av en bild utan att egentligen frågasätta bilden. Va? Och just om vi själva ordet tänkande, redan där har vi reducerat jättemycket av vad allt det som ryms i en mänsklig själ kvalia, hur någonting verkar vara för mig och så vidare, olika sådana här saker. Mm. Det här är ett ovanligt tekniskt filosofiskt avsnitt av podden. Men har vi liksom reducerat bort allt det i vad vi till att börja med menar med tänkande. Ja, plötsligt så seglar det fram ett ChatGPT som kvalar in jättebra på begreppet tänkande, men då har vi riggat diskussionen från början eller accepterat någon slags spelregler som inte alls ger utrymme åt allt det som en människa är.
Ja, teologen Eleanor Stomp, hon definierar två vägar till kunskap, och det är hon tar ifrån två helgon, dominikanska och franciskanska vägen till kunskap. Och det dominikanska är ju det här naturvetenskapliga, genom fakta och argument och logik så får vi fram kunskap. Men den franciskanska är mer åt det narrativa, och där vi människor använder vår fantasi för att förstå saker. Och fantasin har ju historiskt varit väldigt viktig för naturvetenskapliga upptäckter. Albert Einstein, han säger till mig att fantasi är viktigare än kunskap. Men det är också Aristoteles, han delade ju in kunskapen i tre olika områden. Episteme, techne och phronesi. Och då är det ju framförallt en begränsad del av episteme som datorer använder sig av.
Precis, och den här phronesi, alltså det visheten att kunna värdera information och sådana saker som inte ryms riktigt.
Att frågan är om den gör det. Alltså, jag är så pass tveksam till att vi ska prata om maskiner som tänkande, så att jag tror inte ens att en maskin kan ha ett begrepp. Nämligen det som återigen Aristoteles då, intellektets första akt, eller den första rörelsen utåt, som man kallar det för. Att forma ett begrepp om någonting. Definition pratar om här, Emanuel, det är liksom nästa steg då, att binda ihop olika begrepp med varandra.
Mm.
Och sen kunna resonera, och sen kunna berätta en berättelse, och sen kunna ljuga allt möjligt. Liksom man kan, men det första steget till att kunna behärska ett språk eller kommunicera, det är att forma ett begrepp. Och det är egentligen för många en icke-fråga, på grund av våra social imaginary som du förde upp, Martin. Vi har redan vant oss vid att prata om maskiner som de kan begreppsliggöra, de kan göra sådär. Men jag menar att även den frågan är absolut inte avgjord filosofiskt, för att det är inte en vetenskaplig fråga, det är en filosofisk fråga. Och om inte den filosofiska frågan är avgjord, eller teologiska frågan egentligen, så kan vi absolut inte hålla på och prata på det viset egentligen. Nu menar jag inte, vi kanske kan ha vissa pragmatiska, praktiska skäl att prata om maskiner som tänkande, men det, återigen, det leder oss till ställen där jag inte tror vi vill vara egentligen, om vi ville vara lite mer klartänkta kring de här sakerna. För det är egentligen bara historisk tillfällighet att vi har börjat prata om den här typen av teknologi som intelligent, tänkande, talande, inlärande och så vidare. Det finns ingenting i själva filosofin som kräver det här utav oss.
Hörrni, jag skulle vilja liksom börja tänka lite på att avsluta vårt samtal, och jag skulle vilja att vi kanske kommer till lite mer konkreta frågor igen, just kring att som kristen leva i AI:ns tidevarv på något sätt. Hur ska vi förhålla oss till det här? Om jag spetsar till det jättemycket, Emanuel, ska man till och med undvika att använda alla AI-baserade verktyg, eller vissa av dem, eller något sånt där?
Alltså, inte till 100%. Jag tror att man kan vara lite måttfull, men framförallt tänker jag på den konstnärliga aspekten av AI. Att kanske inte konsumera för mycket AI-konst, utan istället prioritera konst som är skapad av människor. Eftersom vi människor är också skapad till Guds avbild, och en del av den här avbilden är att vara medskapare. Som också tolken pratar om, att vara subcreator, och att då skapar vi någonting på allvar, att det är viktigt, det är väldigt viktigt enligt tolken att skapa någonting kreativt. Och det är det att AI-konst tror jag aldrig kan leva upp till mänsklig konst, eftersom att konst kräver val, och val kräver enligt neurologen Antonio Damasio känslor, emotioner. Vi använder våra emotioner för att till och med kunna ta rationella och förnuftiga val. Och i ännu högre grad gäller det när det kommer till kreativitet. För AI möjlighet att skapa konst blir lite som han argentinska författaren Borges novell Babelstorn, eller Babels bibliotek. I det biblioteket finns alla tänkbara böcker som kan existera. Och då är det alla tänkbara bokstäver och ord finns. Och det mesta är bara nonsens. Så att de flesta bryr sig ingenting om att vara i biblioteket efter ett tag. För ingen hittar någonting av värde. Och på liknande sätt ser jag alltså AIs förmåga att skapa konst. Och att det därför är viktigt. Tycker jag också att vi kristna kommer med alternativ till konst när AI i framtiden kommer skapa mer och mer. Men som för det mesta kommer vara nonsens eftersom AI inte kan ta beslut.
Mm. Ja, tack. Så slå vakt om kreativiteten som en väldigt väsentlig del av vad det var människa. Ja. Stefan, vad tänker du? Vad behöver vi ta med oss hem från det här samtalet och om att leva i en tid där vi översvämmas av AI?
Ja, men det är väl ett visst klartänkthet, alltså att framförallt att tänka på det som ett av många instrument eller teknologiska framsteg som vi kan använda och använda varsamt eller måttligt, som Emanuel sa, precis som med alla andra saker, så att inte stirra oss blinda på eller göra det här allt för speciellt utan att glömma att det är en epokavgörande uppfinning så att säga, som har en autonomi då som inget annat till synes har haft kanske då. Men det jag skulle vilja kanske avsluta med det är att säga någonting om just vad AI är med ett teologiskt kristiskt perspektiv. För vi har rört oss ganska mycket på ett allmänt plan här. Och, så vi pratar ju från ett perspektiv där vi faktiskt är troende kristna och så vidare. Men jag tänker AI är egentligen en avbild av vad det är att vara människa. Det är liksom en förlängning av människans medvetande eller en bild av vad det är att vara människa. Och ju mer det utvecklas, desto, det är inte konstigt att det liksom liknar människan då. Fast där får man ju då vara klarsynt och inte blanda ihop människan med avbilden då. Utan det blir en begränsad bild, men det blir en bild i någon mening då. Precis som vi människor är en avbild utav Gud, så är vi inte Gud, men vi är i någon begränsad mening bilder utav Gud, hur vi nu vill uttrycka det där. Men ur det perspektivet så blir ju AI då en avbild utav en avbild. En avbild utav människan som en avbild utav Gud. Och det teologiska och andliga stora problemet är att vi inte ska blanda ihop de här. Det finns ju det vanliga problemet att vi blandar ihop Gud med människan och gör människor till Gud eller något annat till Gud. Men här är ytterligare en spin på den vanliga problematiken att göra ytterligare en avbild av någonting som vi är en avbild som liknar oss. Va? Och, så det hör ju också ihop med det här jag sa tidigare om naturalismen, att liksom stå fast i en kristen skapelsesyn som är rikare än naturalismens. Det är egentligen vi har sådana fantastiska resurser att tänka klart kring de här sakerna.
Stort tack för det. Jag tänker att jag skulle ge er chansen att ge varsitt tips på antingen en bok, en artikel eller en YouTube-video. Har ni något sådant redo? Vi pratade lite löst om det, men nu spetsar jag till det och ber om ett var. Emanuel, har du ett sådant redo?
Ja, John Lennox 2084 är ganska bra. Från ett kristet perspektiv också.
Boken 2084 av John Lennox. John Lennox är en kristen matematikprofessor. Vi har redan gett ut några av hans böcker på svenska på Apologia. Den här finns än så länge bara att läsa på engelska. Men tack för det tipset, Manuel. 2084 alltså av John Lennox. Ni hittar länkarna eller namnen på de här tipsen också i avsnittsanteckningarna. Stefan, har du hunnit komma fram till ett lästips?
Emanuel tog mitt det jag hade tänkt säga. Faktum är att jag tycker att det finns inte så mycket bra skrivet om detta utifrån ett teologiskt perspektiv. Ofta har det handlat om så att säga, den tokiga kusinen till AI, transhumanism. Och då blir det en slags leklåda för många teologer att antingen vända upp och ner på allt eller gå därifrån, konservativa mot liberala ungefär. Va? Och jag tycker att det är inte så fruktbart, och det är det jag har läst mer utav. Och vad gäller AI så blir det lite samma grej där. Och jag har läst några saker, men ingenting som jag direkt skulle vilja rekommendera. Jag ska säga att min inläsning på ämnet är kanske nu 4-5 år gammalt, och jag vet att det har hänt en del sedan dess, så jag har lite hemläxa att göra. Men Lennox tyckte jag var bra.
Ja, men då är det ett dubbelt lästips. Och inbakat i det tipset kan man väl säga också, vi har pratat lite grann om vad hur ska kristna allmänhet förhålla sig till någonting, men det finns någon slags nästan efterlysning outtalat i det du har varit inne på flera gånger, Stefan, nämligen att det saknas kristna röster som inte bara uttalar sig reflex, liksom, med en instinkt eller en reflex från början, usch eller jippi, utan faktiskt går in i området, en del av fältet, och ifrågasätter och prövar. Så det kan ju vara för inte alla lyssnare, men för kanske det finns någon där ute som ser det som sin kallelse, för det behövs kristna i alla fält och discipliner, tror jag. Men stort tack Emanuel och Stefan för att ni kom till Apologiapodden och samtalade med oss här om AI. Vi har, eller jag vet inte om det gäller för er två, jag har blivit mycket klokare längs avsnittets gång, och det tror jag våra lyssnare kommer vara också.
Tack så mycket.
Hoppas vi hörs och ses igen. Tack för att ni kom.
Tack.
Och tack till er lyssnare som har hängt med på detta avsnitt. Och scrolla ner anteckningarna, så avsnittsanteckningarna, så hittar du lästips och lite grann om vad som är på gång i Apologia framöver. Vi hörs och ses nästa gång på Apologia-podden. Tack och hej.